att jag har ett samarbete med ett väldigt bra bokförlag som heter Semnos i Värnamo. Och de vill ge ut mina böcker. Och det är därför också jag har med mig några böcker hit. Då går en del av den så att säga, inkomsten till barnarbetet som vi har i Tanzania. Jag ska inte prata för mycket om det här nu. Det barnarbetet, det kan ni läsa om, men det är 140 barn som varje dag finns i 25 familjehem som vi sponsrar och driver. Plus annat som vi gör. Men det kan ni läsa om där. Det är att hjälpa föräldralösa barn och utsatta familjer med barn. Det är huvudstråket. Och vi bygger hus för änkor med barn. Det är det andra skälet, alltså att jag är här. Och jag har med mig då några böcker som finns där. Det gick åt några i Klara i morse. Men det finns några få ex kvar. Och det finns ett swish-nummer där. Det är den kontakten jag också har med Sverige genom det här bokförlaget. Och det tredje skälet är att jag fortfarande gör Israelresor. Jag har gjort det sedan 2005. Jag har med mig en del broschyrer. Vill du följa med den 19-26 september så måste du skynda dig och anmäla dig, för det håller på att fyllas på. Jag tycker varje kristen ska ha varit i Israel. Så det är också då ett skäl. Duveskogs reseservice i Bollnäs, som gör att jag har kontakten med Sverige. Det var tre skäl som gör att jag är här. Och det är en liten överraskning att få komma tillbaka på det här viset. Jag var i Klara i morse, det är en församling som jag älskar. Och ja, glad att få vara tillbaka. Det gladaste däremot, nästan, som jag vet från de här besöken, det är det här. När människor mejlar efter besöken, att Guds ande har varit närvarande i en samling som den här. Kanske inte ens någon har lagt händerna på dem, men det har hänt saker i atmosfären. Jag läser några. Herrestad, Uddevalla. När du var på besök i vår församling så hade jag en längre tid haft så ont i foten. Men jag ville så gärna höra dig, så jag tog mig till kyrkan trots smärtorna. Jag blev glad att se kyrkan i det närmsta fullsatt. Du talar om bön, och någonstans där märker jag att smärtorna i foten var borta och är borta. Västerås. Jag hade haft så ont i knät länge. Det var svullet. Jag kunde knappt gå. Vi hade planerat en fjällresa och det var förstås inte möjligt. Jag hade verkligen lite tro att det skulle bli så bra att jag kunde fungera normalt. Du vittnade själv om helande i ditt knä, sen bad du. Morgonen därpå var svullnaden borta och vi åkte till fjällen och Rom. Sen finns det då också mejl om att relationer har blivit upprättade med barnen eller med människor. Larsmo, Finland. Jag är en lärarinna som i 20 års tid har haft en dålig relation till en mamma till ett av barnen i en klass jag hade. Situationen i hemmet var då kaotisk och olämplig för barnet, och det blev beslutat av myndigheterna att barnet skulle placeras i fosterhem. Mamman blev då närmast hatisk mot mig, trots att jag så här efteråt tycker att jag i den situationen handlade rätt för det barnets bästa. I onsdags kväll kom också den här mamman på gudstjänsten, och i den starka atmosfären hände något. Vi råkade stöta ihop efteråt och vi kramade ömsesidigt och hjärtligt om varandra. Det gamla var glömt och förlåtet. Mm. Och sen är det livskamrater. Gnosjö. Jag och min fästman hade bestämt oss för att gifta oss och till och med tagit bröllopsfotot. En vecka innan vigseln hoppade han av. Du var på besök i Gnosjö och då bad vi att jag skulle träffa en ny man innan julen. Så skedde. I december möttes vi. Vi gifte oss senare och har nu varit gifta i 5 år. Ekonomi med mera. Vi bad du och jag konkret om att jag skulle få en lägenhet med sjöutsikt. Jag fick den. Och så lite om Israelresorna. Denna resa och de upplevelser som jag fick har påverkat mig på ett högst märkbart sätt. Jag tror jag är övertygad om att Jesus påbörjade ett verk i mig under resan som har förvandlat mig. När jag kom hem har mitt böneliv och dagliga samtal med Jesus blivit djupare och innerligare än någonsin tidigare. Herren har gjort mig friskare på kortare tid än jag trodde var möjligt. Han har även väglett mig och format mig så att dåliga ovanor har försvunnit ur mitt liv. Det var förra årets resa det. Ja. Sen är det väldigt roligt att träffa vänner, nya och gamla. Här sitter Anders Jonsson och Ann Jonsson. Anders var den som anställde mig en gång när jag kom från Tanzania på 80-talet och fick en tjänst i Sätra Skärholmen. Så roligt att du kunde komma. Mm. Jörgen Ljung också, som vi stött ihop med tidigt i Klara. Roligt att möta dig igen. Mm. Plus plus, jag har inte glasögonen på mig så jag ser inte alla längst bak där, men väldigt, det är alltid roligt när man träffar människor. Och människor är väldigt roliga. Ibland träffar man väldigt kluriga människor. Ni vet, jag kommer från Jämtland. Och så kom det fram en man en gång efter ett möte. Och så säger han på sitt lite kluriga sätt: du vet väl om att Jesus är jämte? Nej, så jag, vart står det? Jag har läst boken i 60 år, men jo, sa han, det vet du väl att Jesus är jämte? Jesus är jämte oss varje dag. Ja, alltså sådana där kommentarer kan man få när man är ute. Det är roligt. Adrian bad mig att tala om mission och evangelisation utifrån erfarenheterna i Klara. Och jag känner mig lite dum därför att jag glömde mitt USB-minne. För jag tänkte visa en bild från Sergels torg. Det finns mycket som ligger bakom miraklet Santa Klara. Verkligen många mirakler. En kall januaridag 1988, jag är hemkommen missionär, så går jag på Karlbergsvägen i Stockholm. Och jag är kall inombords, längtar tillbaka till Tanzania, och det är kallt ute. Så jag går in i Gustav Vasa kyrka för att värma mig. Läser kyrkans tidning, lediga tjänster. En tjänst som komminister i Stockholms domkyrkoförsamling är till ansökan ledig. Ansökningstiden går ut samma kväll. Så pendeltåget ner till Västerhaninge där min mor och bror bodde. Telexar in ansökan. Hade jag gått och fick tjänsten, hade jag gått in i Gustav Vasa kyrka dagen därpå, då hade inte jag stått här och berättat om Santa Klara. För då hade ansökningstiden gått ut. Det tycker jag är ett vardagsmirakel som jag fick vara med om där. Och sen blev det ett mirakel Klara. Det är mycket som ligger bakom miraklet Santa Klara. Det finns en bok som ni kan skaffa efteråt här som heter Miraklet Santa Klara. Och TV har gjort program som heter just det. Det är folkligheten i Klara. Det är låg tröskel, väldigt lätt att komma till. Kyrkan är öppen varje dag. Låg tröskel. Det andra är bönelivet. Ett starkt böneliv. Dagen börjar med bön och slutar med bön. Sedan är det öppenheten för den helige ande. Den helige ande var vår bästa vän. Talade till oss vid rekryteringar och liknande. Så vi var oerhört beroende av den heliga ande. Och det fjärde, och det är egentligen det som jag tror Adrian Vilja skulle tala om, det är mission och evangelisation. Detta att vi gick ut. Och hade jag haft det här USB-minnet här nu med bilden, då hade ni fått se en bild från Sergels torg där man har rullat ut en kaffevagn, där man möter hundratals människor varje dag. Och det målet är att fiska. Vem är mottaglig här nu för att kanske hänvisa till kyrkan, kanske hjälpa sen till något förvandlingshem, och när vi då tänker missbrukare. Det var fiskeplatsen. Alltså det här utåtriktade sociala arbetet, det har varit väldigt viktigt i Klara. Och det hade jag tänkt att liksom starta eller centrera mig kring här idag. Så det får ni be om ursäkt att jag glömde mitt USB-minne. Jag är förstås den enda som glömmer saker och ting i livet. Jag trodde också jag hade med det. Det andra som gör att jag är lite tveksam till att ta upp det här ämnet med utåtriktad social diakoni, det är det, och nu inkluderar jag Vårdberg i Linköpingsområdet. Vi säger Linköping då. Jag säger Linköping, men det inkluderar Vårdberg också. För jag har hört, nu får ni rätta mig om jag har fel, att i Linköping finns det inga tilltuffsare. Det finns inga alkoholister i Linköping, inga ensamma, inga flyktingar, inga fattiga, inga psykiskt sköra. Är det sant? Det finns i Linköping också. Okej. Det visste jag inte. Sen har det sagt, vi alltså i Klara gick med, jag hade ju ett väldigt låg budget. Vi gick ut med kaffe. Det är en kontaktpunkt. Det går liksom inte bara ställa sig upp så här och tro att folk bara kommer fram till, utan vi hade kaffet. Vi hade lite smörgåsar och bullar. Sen fick vi hjälp av kaféer, 7-Eleven och så vidare. Men i början fick vi nog sköta det själva. Men jag har hört, nu får ni rätta mig igen, att i Linköping så finns det inga affärer där man kan köpa kaffe. Stämmer det? Det finns affärer i Linköping. Okej, då har de sagt fel. Och det har också sagts mig då, vet, när man gör i ordning kaffe så sätter man på en tebryggare eller någon kaffekokare. Och det har också då sagts mig att i Linköpingsområdet så har man inte elektricitet. Men det ser jag att ni har. Ni kan koka kaffe, ni behöver inte hämta ved i skogen, va? Eller? Ni kan? Det finns elektricitet? Okej. Utvecklingen har gått framåt. Men det är en sak som jag ändå är tveksam till att tala om det här ämnet, det är att i Linköping finns det inget torg, ingen samlingsplats, utan det finns bara små gränder lite här och där, men ingen plats där människor möts. Stämmer det? Okej, tänk på vad folk säger fel till en, va? Mm-hmm. Men sen har jag också hört, och det är jag väldigt ledsen över, jag har hört att nästan alla i Linköpingsområdet är sjuka. Det är fel på högerfoten. De kan inte gå. Så de kan inte gå ut. Eller stämmer det, eller? Är alla sjuka i Linköping? Det finns någon som är frisk? Okej. Ja, det är mycket man hör. Folk pratar dumt. Och sen det sista som gör att jag ändå är tveksam att ta upp det här, det är att jag har hört att i Linköping är man väldigt fattig. Man har inte råd att köpa till exempel kaffe och gå ut. Eller stämmer det? Är det bara fattiga som har samlats i Linköping? Finns det någon som har någon, kanske en 20 på sig? Några, vad bra. Ni förstår att jag busar med er, va? Ni har alltså alla förutsättningar att göra precis det som vi gjorde i Stockholm. Eller? Ni har tilltuffsade, har ni sagt. Ni har en öppen plats. Ni kan koka kaffe. Ni har el de flesta dagar. Och högerfoten fungerar. Och ni har någon 20 i plånboken. Då kan ni också göra det vi gjorde, om ni vill ha så roligt som vi hade. Jag vill med en sån här ton liksom lägga in att det behöver inte vara så oerhört komplicerat. Och jag ska ge er idag 7 F. Eftersom är Fredrik. som vi såg som gåvor ifrån vårt diakonala arbete. Vårt utåtriktade, jag vill betona utåtriktade också då. Så att inte man bara sitter inne, det är också bra att ta emot människor. Men utåtriktade, högerfoten fungerar. Och då ska jag tala om 7F. Som kan vara lättare för dig då att komma. 7 är ju ett heligt tal, men det är inte därför jag väljer 7. Första F-et som vi fick, allt det här är egen erfarenhet nu, det är fred. Ska vi säga det ordet?
Fred.
Mm. Jag tror nämligen att när en kyrka går ut, när högerfoten fungerar, och man möter människorna ute på torget ifrån kyrkan. Det är klart det var en skylt som visar att det är kyrka och så vidare. Så om man möter Jeanette, som jag mötte på Malmskillnadsgatan, heroinist. Har tappat tänderna och stripet och är det bara för att hon måste ha pengar till heroin. Och när någon håller på att ta en överdos på Sergels torg, då bråkar man inte om det ska vara lite blått i gardinen eller lite grönt. Det tar man sen, va? Alla problem i närheten av den bjärta nöden blir ju väldigt mycket mindre i den egna församlingen. Men sitter man bara inne, då blir det här viktigt. Vilken färg ska det vara på gardinerna? Men det är viktigt. Först tar vi Jeanette där ute nu. Så fred. Det var inte ofred förut. Det var inte så att vi bråkade och slogs. Nej. Men genom att vi mötte nöden. Och så blev alla interna utmaningar ändå lägre. Säg inte att Klara var problemfritt. Klara fick problem den dag jag gick in som medlem. Utan det, men det blev mycket mer nedtonat. Vad är det att bråka om några gardiner? När kanske Stefan håller på och dör på toaletten. Så att alla problem tonar ner i mötet med den bjärta nöden. Och de som går ute som missbrukare, hemlösa, de har förlorat allt nästan, va? Så att, ja, det är det första, F-et. Vad var det nu då? F lika med? Bra. Två, fräschhet. Ska vi säga det? Min diakonissa, jag har världens bästa diakonissa, hade Inga Pagreus, mamma är för diakonin. Henne skulle ni ta hit någon gång. Och hon brukar säga, jag har aldrig haft så roligt någon gång i hela mitt liv. Hon var 20 år i Klara under min tid. Och sen fortsatte hon ju efter också. Och då menar man, alltså det är upp i ett diakonal situation, diakonal församling som vi ville vara. Så uppträder ibland så tokroliga situationer som inte upplever i en vanlig församling. Och det där är ganska skönt. Det kan bli skratt, och man inte skratta åt, utan skratta åt själva situationen. Och jag har ju ett skåp här utav sådana händelser, men jag tar en bara för att inte trötta ut er. Det är Leif. Leif går på alkohol. Det är den farligaste drogen. Jag vill uppmuntra alla att bli helnykterister. Här har ni en. Och alltid varit det. Men alltså, de tunga missbrukarna på Sergels torg säger att alkohol är den farligaste drogen i Sverige. Lättillgänglig, socialt accepterad och så vidare. Och Leif hade problem med alkohol, och det var T-sprit och det var... Ja. Jag tror jag aldrig såg Leif riktigt, riktigt opåverkad. Men han var inte så att han raglade och hade, och han älskade Klara kyrka och han älskade mig, som han kallade hövdingen. Nu kommer hövdingen. Ja. En dag så är det bön i Klara på eftermiddagen och Leif är med som vanligt. Och så sjunger han den här sången. Han fann mig, ja han fann mig. Mitt liv nu helt förvandlat är. Och vi tyckte det var en del kvar lite på den där förvandlingen. Men den där sången, den sjöng han friskt och sa till ungdomarna, ni ska ta emot Jesus, förstår ni? Så Jesus hade han i sig. Och så är det bön. Och så sitter vi i en ring och ber fribön. En leder, men det är fribön. Och där är en taxichaufför. Och taxichauffören ber för sitt företag som går dåligt. När han ber där för sitt företag så blir Leif tokig. Vad är det att be för? Jag har varit hemlös, jag är 40 år. Det är någonting att be för det. Be för sitt taxiföretag. Jag lämnar den här kyrkan och så kom svordomarna. Och han tog sina plastpåsar, det enda han ägde. Och skulle aldrig sätta sin fot mer i kyrkan. Och taxichauffören är djupt olycklig att han har förstört bönestunden med sin bön. Och det blir en väldigt dämpad stämning där. Men Leif tar sina plastpåsar och frustar och fräser och svär. Och aldrig ska sätta sin fot i den här. Och så svordomar igen kyrkan. Han passerar Birgitta, en av bedjarna. Och så säger Birgitta det jag tycker hon inte ska säga när han är så där upprörd. Men Leif, du har ju Jesus. Och nu tänkte jag, nu blir det. Får hon en snyting här. Men Leif, du har ju Jesus. Då stannar Leif med sina plastpåsar, tittar henne i ögonen och säger, ja det har du rätt i. Och så går han tillbaks till bönestunden och sätter sig. Och ni skrattar och vi skrattade åt sådana där situationer som händer gång på gång egentligen. Jag sitter bredvid Katarina. Hon är mitt fönster in mot den undervärlden. Ingen hemma, utnyttjad. Och hon berättar vad hon har varit med om hos någon kar som har tagit hem henne och så gjort allt möjligt med henne. Men Katarina tycker om mig. Hon kom gång på gång i giftasanbud till mig. Skilde från henne. Fast det var inget alternativ, sa jag till henne. Hon var sliten. Och så kommer alltid när hon är på gudstjänster. Hon kommer ibland. Så kommer hon och sätter sig bredvid mig. Hon liksom vill nästan vara lite fru. Och så märker jag när vi sjunger salmen att hon sjunger med. Fast hon har ingen psalmbok. Så jag må ju titta på henne och så säga, kan du den här psalmen? Det är jag som har skrivit den. Jaha, du. Alltså det händer, det är en fräschhet i en kyrka som har dörren öppen ute mot världen, mot gatan. Det blev inget strul som en del kan tro i en sån kyrka. Det tycker jag, det var stil. För de här missbrukarna har en vördnad för rummet. Är det Guds hus? Ja, väldigt mycket mer än vad Medelsvensson har faktiskt. Så att fräschhet, få in luften utifrån. Det var väldigt skönt. Jag förstår vad Inga säger när hon säger, det har aldrig haft så roligt någon gång som här i Klara. Det var några F. Två har ni fått, va? Fred och fräschhet. Det tredje som jag skulle vilja säga är, jag tar det före, det är, nej, jag tar det nu, ja. Det är favör. Alltså dels kunde man få favör ifrån de tilltuffsade. Som den hemlöse Gunnar sa till mig en gång. Skulle de göra dig och Inga någonting, vet du, då skulle de få med oss att göra. Ja. Då är vi bodyguards. Jag kände mig aldrig egentligen hotad i den här miljön. Men också så är det favör ifrån samhället. Jag brukar uttrycka det så här. Diakoni är ekonomi. Diakoni är ekonomi. Det kostar förstås lite i början att köpa bullarna och kaffet. Men när ett arbete bär frukt och det är kontinuerligt och det ger förtroende. Det här, om någon blir upprättad, en narkoman blir upprättad, släkten får ju reda på det förstås. Hur gick det till? Ja, jag gick in i Klara och de bad för mig och så vidare. Va? Det sprids mun till mun. Men, jag vill säga det tydligt. Men. Det får aldrig vara syftet med diakonin. Nu är det Jeanette och nu är det Stefan. Man ska aldrig tänka, det här kanske några ser. Vi kontaktade inte en enda dagstidning för att skriva om oss. Vi var ju ändå lite unika, en präst som går ut till de prostituerade. Eller en kyrka som är ute på Sergels torg. Det är inte vanligt. Det är journalistiskt intressant. Men vi gjorde aldrig det. Kanske gjorde vi fel, men jag tror inte det. Utan... Och man ska aldrig tänka, nu kanske någon stiftelse ser oss här så att vi kan få lite pengar. Nej, vi skrev inga skrivelser egentligen, bara inom domkyrkor. Men kan jag ta några exempel på det här också. Jag blir kontaktad av någonting som heter Carnegie-stiftelsen och en underavdelning inom Carnegie-stiftelsen som heter Goven i minne. Jag sitter med Ersta, Stadsmission och så Lilla Klara. Tänk jag, vi är på samma nivå som de här giganterna i diakoni. Och så när vi går så säger sekreteraren, ni får ett papper med er här så ni kan ansöka om pengar. Jag åker hem till, går hem till Klara, pratar med Inga om det. Hon är duktig på att formulera sig. Kan vi söka 50 000, sa jag. De säger att vi får söka och vi ska få. Kan vi få, tror du, söka 50? Här, vi tar 100, sa hon. Vet ni vad vi fick? 600 000. När jag avslutade så fick jag ett eldsjälspris. Jag tycker inga skulle ha det, jag sa det till henne också. Men det var mig de hade tipsat om. Jag var ju i och för sig den som först tog ut kyrkan på gatan. Men inga har varit på gatan mer än mig nästan sen. Ja, hon är mamma och hon är fantastisk. I alla fall då så var jag och presenterade vårt arbete för den här stiftelsen. Oscar Hirsch stiftelse, har aldrig hört talas om den. Och... presenterade det, hörde ingenting. Och jag tänkte, jag gjorde nog en dålig presentation. Men sen ringer de en månad innan jag ska åka därifrån. Vi har gjort någonting, sa de, som vi aldrig har gjort tidigare. Vi har bestämt att ge dig en större summa till vårt arbete. Du ska få ett så kallat eldsjälspris som ska gå till Santa Clara. Vet ni hur mycket det var på? 1 miljon. Här är han som stod med lite kaffe och bullar framför Jeanette. Och ingen såg det. Och jag ville inte att någon skulle se det. Vet ni vem som gav 50 000 kronor en gång till oss? Kung Carl den 16 Gustav. Så diakoni är ekonomi. Det blir favör. Och det är väldigt svårt att angripa. Vi var ju ändå en kyrka som ville vara karismatiska. Vi lyfte händerna i lovsången. Inte alltid kom il få i Svenska kyrkan. Men det var ingen som angrep oss. Ingen vågade. För de skulle direkt få frågan tillbaks. Vad gör ni då? Vad gör du? En kyrka som gör diakoni, den har verkligen ett favörskapital som ni ska vara rädda om. Så allt med det här jag vill dela med er ikväll, det skulle bara, jag har i alla fall fredat mitt samvete. Nu har jag delat någonting med er som har varit en stor välsignelse i den församlingens liv. Ska vi också ta F lika med förnyelse av högmässan? Nu ska ni få säga det först, ja. Förnyelse av gudstjänsten, kan vi säga då, så det blir mer ekumeniskt. Förnyelse av gudstjänsten. Jag har alltså sagt fred, fräschhet, favör och förnyelse av gudstjänsten. Jag kommer till en av Stockholms mest anrika kyrkor, det tror jag Anders håller med om. Om pastor primarius domprost satt i storkyrkan, så satt nummer två i Klara. Och de få Klara bor jag mötte, de var väldigt stolta över sin historia. De första bebyggarna på Norrmalm var några Klara systrar, Klarissor. Det fanns en ärevördig historia kring Klara. Och jag kommer in i den med ett rikt klassiskt musikliv, med en traditionell högmässa. Och men när jag hade varit där i 5 år, så får vi besök av en bibelskoleelev, eller missionär ifrån Seoul, Che Jong-won. Och hon tycker att vi ber för lite i församlingen. Så hon tycker vi ska be en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen. Och då kommer gitarrerna fram. Jag spelar gitarr själv. Tycker väldigt mycket om gitarr och använt den i äldrearbete som kyrkoherde uppe i Jämtland och Härjedalen. Jag har gjort en CD-skiva faktiskt. Inte jag själv som tagit initiativ till, utan ja, andra ville jag skulle göra det. Jag tycker om gitarr. Och det vi har märkt att andra i arbetslaget också gjorde. Så då kommer gitarrerna fram. Då kommer lovsångshäfterna fram, eller lovsångerna fram. Och vi är på eftermiddagsbönen, så är det den tonen. Och så kommer ropet ifrån de här som är med på bönen. Varför får vi inte sjunga de här sångerna i högmässan? För där var det salmer, inget negativt när jag vill liksom säga lite roligt. Det var det salmer från Nürnberg 1524. Och de ville sjunga Pärleporten och de ville sjunga lite lovsånger och sådär. Ja. Då går jag upp till min dåvarande chef, domprosten. Och då får man vara lite vis. Så jag sa, du vet att Klara kyrka är diakonins kyrka i domkyrkoförsamlingen? Ja, det vet jag ju. Nu har vi lyckats få kontakt med en hel del tilltuffsare. Ja, vad roligt. Nu är det så att då får man vara lite vis, de vill ha lovsång i högmässan. Tror att det skulle kunna gå bra? På prov, sa hon. En gång i månaden, på prov. Jaha. Så hem då, så fram med gitarrerna och trummorna och lovsång före predikan. Ny domprost. Ja, du vet att Klara kyrka är diakonins kyrka i domkyrkan. Ja, det har jag läst på. Ja. Nu är det så att vi har haft lovsångsmässa en söndag i månaden. Och de tycker om det. Inte bara de tilltuffsar, utan även andra. Kyrkan håller på att fyllas av människor. Tror du vi kan ha det 2 gånger i månaden? Ja, på prov. Ja. Och så hem på prov. Och nu är det 4 gånger. Alla söndagar. Utan diakonin skulle vi inte ha fått in lovsången i Klara. Det var diakonin. Det var de tilltuffsade. Om jag hade kommit och sagt det, säger jag tycker om läsarsånger, kan jag få sjunga dem i högmässan? Men nu när det var Jeanette och Stefan, och de ville sjunga annat än Nürnberg 1524, då var det accepterat. Utan de tilltuffsade hade vi inte lyckats förändra gudstjänstlivet i Klara. Och jag var det idag. Man ska inte överdriva, 300 personer och lovsångsson upp mot valven, underbart. Och jag minns historien när det var i början, lite motstånd från en del håll, men domprost på vår sida. Det var DF-et. Då har vi sagt, vadå? Vi har sagt fred, vi har sagt fräschhet, vi har sagt favör och vi har sagt förnyelse av gudstjänsten. Sen skulle jag vilja säga lite kort också ett femte F, och det är förbön. Ska vi säga det? När man möter den här nöden och möter hur människor ber, de tilltuffsade bad, så förändrades också bönelivet. Och ett bibelord som började att bli väldigt aktuellt för mig, det var ett ord som jag hade älskat hela tiden men kanske inte riktigt förstått. Och det är om auktoriteten i namnet Jesus. Det finns det en i den här boken som heter Välsignelser i mitt liv. Det är det en välsignelse. Att ha sett makten i namnet Jesus. Och det är när Jesus säger så här i 10:19 i Lukas. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Alltså auktoriteten att gå emot det onda, den onde, fienden, knarket, fattigdomen, lurt. Och de missbrukarna, nu kan man inte göra svartvitt, finns säkert undantag. Men väldigt många missbrukare tror på djävulen. Jag inte bara tror utan vet. De har mött honom, de har levt så nära döden. Ett minne. En teologistuderande från Uppsala är och praktiserar, eller på besök hos oss, möter en mångårig narkoman nere på Sergels torg. Jag är inte med vid samtalet men hör att de pratar om djävulen. Och teologen i Uppsala, han vet ju, det finns ingen djävul. Då tar den här missbrukaren fram högernäven. Vad pratar du för skit? Åk hem till Uppsala och läs på bättre. Tror inte jag vet. Alltså mötet mellan två världar på något vis. Nej. Jag har en lapp med mig här som en av dem har skrivit. Jag kanske tar den sen. Men hon kom in och med en bönelapp som narkoman. Käre Jesus, hjälp mig ur djävulens grepp. Hjälp mig ur knarket. Vi lärde oss att be på ett lite annat vis. Rikta vår bönebössa emot det onda. Vi kände att här var vi ju på i Jesus, jag säger Jesus skugga i närheten av Jesus. Han hutade åt vinden, han talade till demonerna, han sa att vi skulle tilltala berg. Det här ligger väldigt mycket också bakom miraklet Santa Clara, att ha riktat bönebössan åt det där hållet. Och det är missbrukarna som har hjälpt oss. F lika med förbön. Men vad har vi sagt nu då? Vi har sagt fred, fräschhet, favör sa jag, förnyelse av gudstjänsten och förbön. Två saker kvar. F, och jag tyckte när du Adrian bad, och det gäller för er alla i det här Linköpingsområdet, och var ni från ni kommer, Motala och så. Och det är F lika med förändrat city. Eller förändrat närområde. När jag kommer till Klara. Och en polis från Umeå. Det var någon från Umeå här också. Han säger när han har lyssnat på mig. Jag bekräftar. På 80-talet skedde allt elände. Våld och så vidare. Det skedde i Klara kvarteren. Det var liksom där alla polisinsatser gjordes. Och när jag kommer dit, kyrkan är tom i princip. Inga gudstjänstfirare. Men utanför är det helvetets förgård. Ibland tyckte jag att jag var den enda nyktra på platsen. Och de flitigaste kyrkobesökarna, det var polisen och sjukvårdspersonal och ambulanser. Och Securitasvakter. Nej, det var helvetet, så förgård. Och så börjar vi att gå ut på gatan. Vi är tre stycken, eller vi är fyra. Det är jag, frälsningssoldaten Hjalmar, Jesus i Karl-Erik och Jesus i Hjalmar. Och jag stod på ett bibelord. Han som är i er är större än den som är i världen. Första Johannes. Ska vi säga det? Han som är i er är större än den som är i världen. Det var inte mycket som talade för det när man liksom bad om en meter kvadratmeter på Malmskillnadsgatan. Men vi stod på det, bibelordet. Och så får vi se. Först att kyrkparken blir rensad. Stockholms stad förbjuder alkoholförtäring. Jaha. Nu är det familjen från Västerbotten med sina barn som tar sig en lilla picknick där. Lugnt och stilla. Vi märkte också att på Malmskillnadsgatan så flyttade de prostituerade längre och längre bort ifrån oss. Vi fick gå längre och längre när vi skulle söka dem. Och till slut var de uppe vid Johannes kyrkan, alltså en ny annan församling. Och där är de nu. Gatan rensades. Och så började vi då nere på Sergels torg, vi hade ett kulturhus. Kapell Sergel vid kulturhuset, ja. Och det var, då började vi ett utåtriktat arbete mot dagmissbrukarna. Så fick vi flytta ner på Sergels torg efter 4 år. Och där har vi då varit sedan 1997. Och från att nästan ha fått be om ursäkt att vi är där, så upplevde jag att vi tog mer och mer mark. Eller han tog mer och mer mark. Och jag märkte att i början så var det kön vid kaffevagnen av heroinister som stod gungade på knäna och nästan rasade ihop. Men efter ett tag så blev det äldre herrar. Det blev ensamma. Det blev invandrare. Några få missbrukare var kvar. Och jag förvånade mig, vad är det som händer? Varför är de inte här? Det är ju knarkcentrum det här. Men jag får svar av en narkoman en dag. Jag vill ni ska ta in vad han säger. Jag känner honom inte, har inte sett honom varken förr eller senare tror jag. Men i alla fall inte senare. Då kommer han fram till mig och säger på sitt sätt. Ta in det här, snälla ni, ta in det. Jag blir färre pundare här, sa han. Ja, det har, tycker jag också. Jag har pundat sedan 30 år tillbaka, så jag vet. Då tänkte jag, nu ska jag fråga en expert. Ja, jag tycker också det. Vad tror du det beror på? Och då tänkte jag väl kanske att han skulle säga, ja, det har, polisen gör mer razzior här nu, det har byggts lite här i city och så vidare och så vidare. Nej, och så säger han, ta in det här, snälla ni, säger han, bero på er. Va? På oss? Vi är här med lite kaffe och lite bullar. Nej, sa han. Och så kom det, den ande som är i er är så stark. Så här kan inte vi vara som håller på med sånt här. Den ande som är i er är så stark. Jesus i oss. Så här kan inte vi vara. Vad läser jag i Metro någon månad sedan? Knarkcentrum flyttar från Sergels torg. Det går förändra en stad, eller närområde. Det går förändra, därför att han som bor i oss är starkare än den i världen. Och vi kan rikta bönebössan emot allt elände. Vi kan sopa, för att ta texterna för idag, göra som den här kvinnan som tappar myntet, sopa området tills vi finner guldet. Det här kan vara en hälsning till er, snälla. I Vårdberg, Linköping, Motala, Umeå, vart än ni kommer ifrån. Det går. Det är inte palestinensisk hembygdskunskap. Det är 2019. Det var F-et, den här sista. Fred, fräschhet, favör, förnyelse av gudstjänsten, bön, förändrat city eller förändrat närområde. Och så är det sista, och det är det bästa. Det är förvandlade människor. Ska vi säga det? Förvandlade människor. Jag berättade om henne som skrev bönelappen. Att käre Jesus, kom in i mitt hjärta och hjälp mig djävulens grepp. Hjälp mig knarket. Idag skriver hon så här. Imorgon är det exakt 10 år sedan jag skrev ut mig från metadonprojektet. Och började min resa mot ett drogfritt och nyktert liv med Jesus. Det har jag i och för sig hållit på med sedan vi möttes första gången, du och jag. Och det har varit en lång och smärtsam process. Tårar av tacksamhet trillade ner för mina kinder. För anden ledde mig sannoliken när jag kom in i Santa Clara. Med bön om förbön från Inga och dig. Det har varit mörkt, Karl-Erik, så fruktansvärt nattsvart emellanåt. Och jag trodde ju aldrig att jag en dag skulle få skriva detta mejl. Men idag gör jag det. Tänk att livet kan vara så fint när man håller fast vid Jesus. Hälsa och Vera så jättemycket. Ge henne en stor varm kram från mig. Din bland det första, Charlotte. Hon kallar mig extra pappa. Idag i kyrkan, idag har jag haft ett sms av henne. Idag i kyrkan så träffade jag 3-4 stycken som vi hade mött genom att gå ut. Jag mötte Kjell. Kjell kommer upp till vår friggebod vid kulturhuset. Det enda han äger är en fin grön påse från Systembolaget. De har gett honom det, men snälla. Där bestämmer han sig, jag ska lämna det här skitlivet. Och så kommer han till kyrkan, går fram till altaret vid förbönstund, tar in Jesus i sitt spruckna liv, en fosterns pojke. Och så börjar en vandring. Idag har han hem, han har familj, han har arbete. Men han säger, utan Jesus hade jag inte levat, jag hade varit jordgubbe. Det är hans språk. Och han har skrivit en underbart vittnesbörd som han fick sjunga en gång inför kung och drottning. Styggare kan ingen vara än att Jesus kan dem klara, hjälper dem och gör dem trygga, aldrig mer det dåligt stygga. 7 verser på den där. Och Kjell sjunger den. Han var där i kyrkan idag med Abel, sin son. Där var Anita. Idag låg i psykos i en trappuppgång. En snäll pingstvän hjälpte henne med smörgåsar. Kommer in i kyrkan en dag. Alkohol är det på henne och tabletter. Det slås av atmosfären, berörs av atmosfären. Och stannar, och stannar, och stannar, och stannar. 20 år sedan, en av våra bästa diakoniarbetare. Där i kyrkan idag så var Conny, 30 år på heroin. Vi mötte honom ute på Sergels torg. Det var den vanliga platsen att mötas. Idag var han där med hustru Helena, med sonen Emanuel, innan de skulle åka hem till hemmet i Solna. Nytt liv. Och där var Andreas idag i kyrkan. Från Kramfors. Började dricka. Fina kristna föräldrar, pingstvänner. Började dricka. När vi möter honom så sover han i en bilskrot i en förort. Han möter oss också, jag tror på Sergels torg. kommer in till kyrkan med sin flickvän, ger sitt liv, bekänner sin synd, ger sitt liv. Vet ni vad han jobbar med idag? Han är präst i Sigtuna. Han har en underbar fru, Nathalie. Vet ni vad hon gör? Diakon i Vänge utanför Uppsala. Levande vittnesbörd om vad Jesus kan göra i människors liv. När man träffar Kjell, Conny, Anita, Andreas, visst blir man glad, gläds med mig. Men det gick bara tack vare att vi gick ut. Och nu ska jag sluta med att läsa en text av Jesus. Och ni ska få tala om för mig vilket ord är viktigast i det Jesus säger här. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Gjorde ont i magen på honom, står det egentligen på grekiska. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Nu ska jag bara läsa om sista versen. Och du ska tala om för mig vilket ord är det som är viktigast här. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Är det det som är det viktiga ordet? Be. Ja, det är viktigt. Men det finns ett viktigare. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Är det skördens herre som är det viktiga ordet? Han som ger skörden. Ja, viktigt. Men det finns ett viktigare. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Där är det. Ut. Ska vi säga ut? Eller står det i era biblar, be därför skördens herre att han skickar in. Skickar ut. Och det jag ville säga till er vänner i Vårby, Linköping, och nu sätter jag mig, det är det bästa ni får höra ikväll, nu sätter han sig. Det är det att det här har varit väldigt roligt. Det har varit en av höjdpunkterna i mitt liv. Att få möta de här människorna, de här vännerna som vi säger. Jag vill inte att ni ska gå miste om den glädjen. Jag vill inte att ni ska gå miste om den glädjen och bara sitta inne. Amen.
Tack Karl-Erik.